Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Alla heter Glenn i Göteborg, sägs det ju. Här kommer tredje Glenn i Holmgren möter. UEFA Cup-vinnare med IFK Göteborg 1982. Tre stycken SM-guld. Förutom blåvitt representerade han Djurgårdens IF. I Holmgren möter avsnitt 160. Glenn Schiller. Den här podden gjordes för en tid sedan i samarbete med Vi Lirare, en god kraft i svensk fotboll, och presenteras av Stryktipset. Vilken arena har bäst stämning i Premier League? Är en fråga jag ofta får. Det kan variera från match till match, men St. James's Park i Newcastle håller alltid hög klass när det gäller stämningen. Det är oerhört passionerade fans där uppe i nordöst. Plåtarenan Selhurst Park, Crystal Palace hemarena, är verkligen högljudd. Och så har vi Anfield när det är elljusmatch. Det skapas en alldeles unik atmosfär som är... ja, den måste upplevas helt enkelt. Så det rekommenderar jag er verkligen att göra om ni får möjlighet. Vill du komma i kontakt med mig så går det utmärkt via Twitter, Niklas_Holmgren, eller Facebook-sidan Holmgren möter, hemsidan niklasholmgren.nu eller Instagram holmgren.niklas. Glenn Schiller, god lyssning.
Glenn Jan Schiller, född den 28 mars 1960 i Göteborg, uppväxt i Burås. Glenn, välkommen till Solna.
Tack ska du ha.
Som före detta göteborgare och djurgårdare, vad är ditt bästa Solna-minne?
Mitt bästa Solna-minne, det är när vi vann Svenska Cupen 1900. När fan var det? Men i alla fall, vi mötte Åtvidaberg och vi vann med 6-1 på Solna, eller på våran...
Och på Råsunda.
På Råsunda, ja, just det. Ja. Det är väl mitt största Solna-minne, måste jag säga.
Ja. Du kan, du är ju göteborgare, född i Göteborg på Sahlgrenska, men bor sedan, ja, sedan 80-talet i Stockholm. Det brukar ju alltid vara krig mellan Stockholm och Göteborg. Vad är skillnaden mellan städerna, som du ser det?
Jag tror det var svårare för en Stockholm att komma in i Göteborg än för en göteborgare att komma in i Stockholm. Jag blev väldigt bra mottagen när jag kom upp hit. Och det 1986 januari kom jag upp. Så jag har bott längre i Stockholm nu än i Göteborg.
Är det någon skillnad i livsstil i Stockholm kontra Göteborg?
Det är lite lugnare i Göteborg, måste jag säga. Jag är ju där emellanåt, för jag har mina föräldrar kvar, de bor där nere och blivit lite äldre och sämre, så...
Men du trivs bra här uppe i Stockholm?
Grymt bra, måste jag säga. Grymt bra trivs jag i Stockholm.
Ja, du började din bana i stort sett IFK Göteborg som vid 11-12 års ålder först.
Det kan man säga. Jag hade väl några matcher med Landala. Men de hade inte den sån här ungdomsfotboll, så jag var med lite äldre spelare. Så var det en kompis till mig som började i Blåvitt 72 då. Så där började jag. Så den vägen är det.
Hade du nära till träningarna då, eller hur?
Nära till träning. Vi tränade då på Vallala. Och jag bodde ju inte så långt därifrån, så det var ju bara att gå ner och ta spårvagnen. Det var tre hållplatser, tror jag, till Korsvägen fick man hoppa av och så.
Hur var IFK Göteborgs 60-grabbar? Grabbarna födda 1960?
Vi var duktiga. Det var ju Cornelius som var ju med. Hussein kom ju senare, han kom ju till A-laget. Cornelius är ju den mest kända då, som var med och spelade tillsammans med oss. Hagfors Cup hette väl någon cup. Vi var på Arbetets Cup, var det något som hette, som vi var duktiga i. Jag vet inte om vi vann någon gång, men vi var bra.
Ni tillhörde Sverige-eliten.
På den tiden var ju Varta rätt duktiga, och där Hysén kom från. Varta var jävligt bra. Det kommer jag ihåg, de var alltid svåra. Mm.
Berätta, hur såg det ut i IFK Göteborg, utvecklingen fram där upp i åren?
Ja, alltså, det gick ju fort. Vi fick ju spela mycket B-lag, även om vi var rätt, inte då 12 år, men när vi var 15-16 år fick man pröva på B-laget. Och jag kommer ihåg att P.O. Johansson hette en ledare som kallade ner mig, så tänkte det var en B-lagsmatch. Och jag kom ner till Vallala, vi skulle spela möta GFF i en vänskapsmatch. Jag vet att det var någon jippomatch. Och jag kom ner till Vallala, vi skulle klä om där. Och så såg jag bara A-lagsspelare komma. Och så kom P.O. och sa, fan, står det här skiljer, du ska gå in. Vadå, Indy bara A-laget? Ja, men du ska vara med i A-laget idag. Och då var jag bara 16 år och fick spela min första match med A-laget.
Vilka var A-lagsspelarna du stod och tittade på?
Men det var de här Janne Nilsson, Torbjörn tror jag var med också då på den tiden. Jag är inte helt hundra. Jag kan flera namn alltså. Ja. Tagesson, målvakt, det var det i A-laget då.
Ja, hur kändes det då?
Det var kul.
Inkastad?
Ja, inkastad. Nej, det var kul. Det var ju spännande. Jag var inte med från start, men jag fick hoppa in. Om det nu var i halvlek. Eller halvtid, som kort sagt sig.
Känslan av att jag pratade med några av dina kompisar, att du kör liksom, du tar det med en klackspark, så kör det, spelar liksom ingen roll. Och, ja, det var kul. Det är match, här nu kör vi. Eller är det bara ett sken?
Nej, det var väl mitt stora problem att jag hade fotbollen och det gick ju bra. Och det var liksom den oslipade diamanten och var vi än var. Och det gick bra, fungerade bra. Och liksom, det var ett problem var väl att Svennis använde mig lika överallt. Skilje kan vi sätta där, där eller där. Det spelar ingen roll om jag var mittfältare, forward eller back eller... Det tror jag var mitt största problemet. Jag skulle nog ha hållit mig till högerbacken som han gjorde mig till. För det ville inte jag vara. Då skulle jag flytta till Hammarby, för då skulle vi få dribbla. Va? För han blev... Han, ja, det systemet, det kom ihåg när vi byggde upp med press och understöd.
Vad var du innan han skolade om dig till högerback då?
Mittfältare.
Mittfältare. Höger mittfältare då eller?
Höger och i mitten. Utan tränaren på den tiden, då hade vi magnettavla. Nu ser ju inte ni vad jag visar, men du gjorde han samma magneten. Och Skiller, du spelar där. Så på den tiden var det så.
Ja.
Det var Eleganten, var jag. Sjölejonet var Corneliusson. Och så hade vi en som hette Slitvargen också, som hette Janne. När vi var 15-16 år.
Ja. Ja, hur kändes det? Du var ju föregångaren till Magnus Erlingmark, kan man säga. Du kunde spela överallt. Du kunde gå på vilka matcher, vilken dignitet som helst. Och du gjorde alltid bra ifrån dig.
Ja. Valencia borta vet jag var vänsterback. Då har de inte spelat en. Det är inte den bästa foten jag har.
Nej, den högerfoten är väl ditt
sätt. Ja, och den är väldigt bra måste jag säga själv.
Jag pratade med Dan Corneliusson om en passning. Du skulle slå en crossboll och det blev kanske, ja, den blev kanske lite låg. Och efter 20 meter tog han ner den. Men han hade knappt hämtats efter.
Jo, han kom fram till mig och sa, vad fan Skiljer, du kan inte slå sådana håga passningar. Men så sa den är inte meningen till dig va. Han skulle väl flytta på sig då. Han tappade nästan andan.
Om vi tittar på skolan då, Glenn. Hur var du i plugget? Vilken skola gick du i?
Buråskolan. Nej, inte bra i skolan. Var inte intresserad alls av skolan. Efter skolan då gick jag snickarlinjen. Och sen var det ju fotboll för hela slanten efter det. Jag började som lärling på gatukontoret. Så jag har väl några... Om du någon gång åker från Landvetter och ner tills du kommer till Liseberg, så finns det ett staket på vänster sida som är i trä.
Ja.
Det har jag varit med och byggt i alla fall.
Då vet vi.
Så ni ska tänka på det när ni åker där.
Ja, var det från... I backen ner?
I backen ner, precis. Ja. Efter Örgrytegården kan man väl säga. Där börjar jag. De har förlängt det lite grann. Så halva där och så resten. Det har jag varit med och byggt i alla fall.
Pappa spelade fotboll i Landala. Var det han som planterade ditt fotbollsintresse?
Ja, det kan man väl säga. Han var faktiskt med Blåvitt också. Men jag kommer inte ihåg nu hur långt upp han kom. Men han var rätt duktig. Det var han som planterade det, för mamma var inte så intresserad. Jag tror inte hon såg någon match. Mamma knappt. Hon var så nervös när hon såg mig. Så hon var nästan aldrig på min fotboll. Utan det var pappa.
Vad jobbade pappa och mamma med?
Pappa var byggnadsarbetare. Och mamma jobbar med städning.
Kom du ihåg, du gick snickarlinjen, kom du ihåg var satt du längst bak och kastade suddgummi i klassen, eller var du liksom var du bara allmänt ointresserad och inte var där, eller hur kom du ihåg hur du såg?
Nej, jag har alltid varit i skolan. Ja. Aldrig skolkat, aldrig. Jag har gjort alla mina timmar, så jag har alltid varit den som lärarna kom alltid som en skille, vi vet att det inte är du, men du vet vem det är, va. Så att jag har inte skolkat. Och på snickarlinjen fanns det inga suddgummin. Eller det,
kasta det, småspik då?
Ja, småspik och cement. Va?
Ja, fast inga tjejer att kasta småspik på?
Inte det heller, va? Nej. Så att, nej. Jag har alltid varit, jag har varit ordentlig hela tiden.
Vad hade du för, du var ju som sagt framstående tidigt, du stack ju tidigt som fotbollsspelare. Vad hade du för tankar då när du, i samband med att du valde att utbilda dig till snickare? Vad hade du då för, var det proffs, eller vad var det som liksom, vad hade du för drömmar?
Jag proffs som jag vill att bli, det kan man ju aldrig gå ifrån, och tanken med snickarlinje är man måste, det var några kompisar som var snickare också, eller som gick, ville gå snickarlinje, så vi var det. Det var 3-4 gubbar. Och på den vägen var det, och det var tryggt, vet du, man ska ha gatukontor och ta jobb på gatukontor som mamma var, det är strålande. Det finns inte kvar längre. Knappt.
Är du duktig? Är du en händig kille?
Vad frågar du mig, så tycker jag är jävligt bra. Va? Men jag vet inte, om du frågar min tjej nu så vet jag inte. Nej, men jag gör rätt mycket. Ja. Kan göra rätt mycket utan att det är några större problem.
Du tycker att det är roligt?
Jag tycker det är roligt faktiskt.
Ja. Så har vi då, fanns det några andra sporter som konkurrerade? Du sa att du kom ner då som tämligen sent då, som 11-12-åring till IFK Göteborg. Men fanns det några andra sporter som konkurrerade om din uppmärksamhet?
Nej, ingenting. Jag prövade på lite hockey och sånt här, men det var mest i skolan. Och sen lite handboll, och för det spelade pappa också. Men ingenting konkurrerade. Jag hade bara fotboll.
Ja.
Och det räckte.
Den här fina högerfoten som vi pratar om, hur mycket nötte du den liksom själv mot en garagevägg? Eller hade du den, var den liksom bara naturlig
den fanns
med dig?
Det, ja. Den fanns det. Ja. Jag har aldrig nött. Det är det som har varit problemet.
Du skulle ha tränat mer, menar du?
Jag skulle ha tränat mer. Jag skulle gjort det.
Ja.
Jag såg ju då Roland Nilsson till exempel, ett typexempel som inte var dålig fotbollsspelare, men man har kämpat och slitit och ändå, och han har kommit väldigt långt.
Mm. Är det något som du tänker på idag? Jag skulle ha tagit den där extra halvtimmen efter träningen och skjutit ännu mer med min fina höger. Kan du tänka så ibland idag?
Ja, det kan man nog göra.
Ja.
Inte just den situationen, men nu när jag jobbar som agent så har jag försökt få in folk att tänka så att de kan väl nöta lite extra. Man kan ju se på en golfare eller vad som helst. För de, efter en runda så går de och slår 200 bollar. En fotbollsspelare, på den tiden var det, ställer vi upp så på en hörna, gör man 500, det ser bra ut, nu går vi in, gubbar. Jag vet inte om det är riktigt så nu, men nästan så var det. Man nötte inte speciellt mycket. 3 frisparkar på man, ja, du tar den nästa gång.
Men du hade den bästa högerfoten i det där klassiska 82-laget. Det har flera vittnat om.
Ja.
Ja, bästa tillslaget.
Ja. Nej, men det hade jag. Ja. Det är så jag skäms inte för att säga det.
Nej, det skulle du inte göra.
Nej, absolut inte.
Jag har sett matcherna på TV, så jag har sett den där, förutom den där crossbollen som blev för lågt till Corneliusson.
Som Corneliusson gick emellan och tog, måste jag säga.
Ja, jag pratade med Dan här om veckan. Han minns det fortfarande.
Ja.
Ja.
Han är bröstet är intryckt.
Ja.
Nej då.
Ja, du berättade om din A-lagsdebut mot Göteborgs
GFF. Ja.
GFF, ja. Göteborgs fotbollsförening. Då var du 16 år då?
16 år.
16 år. Hur såg det ut sen? Hur tog det form?
Nej, sen blev det ju, nu måste jag vara lite osäker, men det var när man då 77 någonstans där innan. 77-78, då blev vi halvproffs. Då var det Björn Nordqvist och Lundin, Ralf Edström, hela det gänget. Då tränade vi 2 dagar i veckan.
2 dagar om dagen?
2 eller 2 gånger om dagen. Typ var tredje dagen och sånt. Ja. Då var vi halvproffs, så blev det ju det.
Mm.
Och sen var det bara fotboll.
Hur var det att komma upp då? Du är 17-18 år och kommer upp och får spela med Björn Nordqvist, va? 115 avlandskamper, ja. Ralf Edström, det klassiska målet VM 74, du nämnde flera legender där. Ja. Hur var det att komma upp som tonåring och få dela omklädningsrum med dem?
Nej, det är fantastiskt. Och så bra killar, va? Både Ralf och Björn och hela det länget. Och Reine Almqvist. Reine var med. Han är väl lite sur faktiskt. För jag spelade i finalen då. Det var väl 79 mot Åtvidaberg. Och jag tog hela medaljen, men han hade spelat några matcher innan mig i Svenska Cupen då, så att han är väl lite sur än för det. Jag har behållit medaljen.
Ja, om han lyssnar på det här så vet han om att det har tärt sig i dig i, ja, vad blir det nu, 35 år?
Varje gång jag ser honom.
Ja.
Nej.
Ja, men det var
ja, men det var bra, det var gott.
Vad satsning då som Göteborg
gjorde, ja. Ja. Sen kom ju Wernersson och Sandberg, Stig Fredriksson och bröderna Holmgren. Holmgren var väl då redan.
Ja, vi 78. Från Gällivare.
Ja. Från Gällivare då, ja. Kom väl 78 också. Jag kommer inte ihåg många som var halvbra. Nej, så det var det.
Ja. Och sen kom Sven-Göran Eriksson in i bilden. På gott och ont kan jag läsa av dina kommentarer. Med att, ja, det var ju lite kastat tärning med vad Glenn Schiller ska spela. Men det var ju också en fantastisk tid, en historisk tid för svensk fotboll.
Ja, det var det. Nej, det var efter. Han var ju han och Tord Grip hade ju U21 i landslaget. Och så en dag när vi åkte hem från Prag, tror jag vi åkte. Nej, vi hade varit i Moskva, Kiev och spelat också. Och då sa han Schiller, du ska bli högerback. Och det var då jag sa, nej fy fan, jag vill inte bli högerback. För då går jag till Hammarby, va?
På den vägen. Hade du snackat med Hammarby?
Nej, jag hade ingenting. Ja, men de är ju roliga. Liksom, de fick ju dribbla och grejer. Va? Så att, nej. Och så blev det. Sen blev man ju formad i som en högerback. Va? På hans sätt.
Jag har en historia som jag har hört av din kompis Glenn Strömberg, att ni var där i Moskva och ni skulle åka hem med U21-landslaget och båda heter Glenn och ni byter pass med varandra i gamla Sovjetunionen, går igenom med varandras pass i passkontrollen, och det var hårda papper där på den tiden.
Ja, det var jävligt tufft, ska jag säga det. Det var jävligt tufft. Men han ville väl se snygg ut för en gång. Så det var därför han lånade mitt pass.
Ja. Ja, det var lite nerv. Han gick igenom först, va? Du sen. Så du fick lite kalla fötter där ett ögonblick.
Ja, faktiskt.
Ja.
Men den resan var ändå den värsta resan. Det var ju, vad som hände där var egentligen när de kom och ropade. Vilka bodde på det rummet? Nej, det var ju Schiller och Strömberg. Och det fanns ingen tv kvar. Inget, allt var nästan utslängt.
Och ni kastade ut genom fönstret?
Det var inte vi, men det var några andra som var med. Som, det fanns ju Hussein, det fanns Ravelli, det fanns ju en del gubbar som var med där. Va? Tommy Holmgren, så att... Jag kan inte berätta vilka det var än, va? Även om det är preskriberat nu skulle jag kunna tänka mig. Men det var inte jag, Glenn.
Det var inte, ni fick ersätta?
Nej. Men det tog ett tag innan vi kom iväg. Jag vet inte hur de löste det, men det var inte vi.
Ja, ni fick ihop det. Kan du berätta hur det var när Sven-Göran kom till IFK Göteborg och började den här... Ja, förvandlingen, så att säga. För ni var ju nya i allsvenskan.
Ja, ja. Och det var ju lite trögt i början också. Vi förlorade några matcher. Men jag tror, alltså de flesta av oss trodde på Svennis. Det fick man ju se sen också, för halva styrelsen gick ju. Och Anders Bergman var kvar och vi då. Så det vet man ju. Men vi trodde ju på honom på något sätt, men... Det var ett bekvämt sätt att spela fotboll på.
Vad menar du då?
Nej, men det var inte man-man, utan vi hade våra positioner och vi flyttade över och vi kunde ta det. Alltså det blev väldigt, tycker jag, det var korta löpning, var inget speciellt. Det var bra system, enkelt system. Och när vi väl fick upp farten, då var det inte så många som stoppade oss.
Det var ju många som för det var ju en strid då. Jag har pratat med flera av dina kompisar från den tiden i Göteborg, mellan Labans 4-3-3-system, ja. Östermodellen, och då ska vi säga, var ju Roy Hodgson och pojkarna som implementerade från början då, men 4-4-2 press understöd som du sa. Hur upplevde du det då som var där i landslagssammanhang i U21, och hur upplevde du debatten?
Alltså jag hade ju, ska vi se nu om det var Laban som jag hade en U21-match också. Och det var ju 4-3-3 och vi mötte England, om det var i Halmstad eller på Västerås, jag vet inte. Men det var så svårt för mig att spela. Alltså så satt han mig på vänstermittfälten också, så det var ändå värre. Va? Ja. Jag kommer inte ihåg vem det var som jag mötte, men det var svårt att spela. Det var 4-3-3 har jag aldrig gillat, inte ens idag, va? 4-5-1, alltså det
Det var ju många som tyckte då under den här tiden när det gick så bra för Göteborg att hela Blåvitt skulle spela i landslaget, skulle strunta de andra killarna.
Ja, men så enkelt är det nog inte. Men vi var väldigt duktiga, måste jag säga.
Ja. När kände, för du var inne på det, att det var ju turbulent i Göteborg. Resultaten uteblev i början, den ena förlusten efter den andra. Mm. När vände det, kände du?
Kommer inte ihåg. Alltså jag kommer ihåg all turbulens och allt det här, va? Men jag tror inte vi spelare tänkte på det så mycket, utan det fungerade. Det var ju mycket skriverier om de nya som hade kommit och de inte levererade och allt det här. Men jag tror inte, jag kände det aldrig så, att inom gruppen så var vi rätt starka.
Mm. Minns du förresten din allsvenska debut? Vad den var, vilka det var emot?
Mm. Det var 1979. Både jag och Strömberg start mot Kalmar hemma.
Kalmar hemma?
Mm, på Ullevi. 79. Jag tror vi vann. Och vad hette de här stora drösarna och den lille snabbet?
Erlandsson, nej inte, förlåt, i Kalmar.
I Kalmar. Ja. Han hade väl spelat i Tyskland också med Ralf.
Roland Sandberg.
Roland Sandberg, nej, ja, och Roland så Sandberg. Lundbäck eller Lundberg.
Ja, just det. De andra kom senare, sen Erlandsson. Ja, just det.
79, Ullevi.
Mm. Kom du ihåg det första allsvenska målet då?
Nej, det är konstigt nog. Jag fick skjuta lite frispark, men det kommer jag inte ihåg.
Nej.
Faktiskt inte.
Vilket allsvenskt mål poppar upp mest för dig när du tänker mål, Glenn Schiller, allsvenskan?
Alltså, jag hade något fint på Fredrik Skans mot Kalmar, en frispark. Men sen, jag gjorde ju inte så mycket mål, va? Men det var ungefär 3 per år eller sånt där. Jag tror det var Fredrik Skans mot Kalmar. Det var en frispark. Eller också var det Brage. Jag vet inte. Jag måste säga inte. Ja.
Men lever du nu sådär? Så du, jag menar, herregud, jag har ju inte spelat i allsvenskan, men några matcher mot fint motstånd. Så jag kommer ihåg precis. Jag vet, Djurgården i Svenska Cupen med Sören Börjesson och Stefan. Jag kommer ihåg precis. Även om det, men
nej.
Du släpper det på en gång.
Ja. Aha. Och det var kanske tur det.
Ja.
Emellanåt att man inte, jag kan inte ligga och ångra mig.
Nej.
Och i och för sig, jag kan komma ihåg det positiva med mig.
Mm.
Då måste man ju bläddra, det är länge sedan också.
Ja, men ändå, det är en historisk tid i svensk fotboll.
Ja, det är det.
Ja.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Den här resan var ju rätt fantastisk när ni, och jag minns också, för det har Glenn Strömberg berättat för mig, att du låg i lumpen och ni skulle åka på träningsläger ner till inför Valencia-matchen i Portugal. Och TV-sporten var där och du hade ont i tån, du låg där med något ispaket eller vad det nu var för någonting. Och så kom TV-sporten ner och filmade när du och någon annan skadad spelare låg på mur där och på ryggen med ispåse. De undrade lumpen, ska du åka? Fick han ledigt för att ligga där nere och sola? Ja. Hur var det? Berätta. Du som,
alltså här, vi var inte i Valencia, det var en vanlig träningsläger i Faro, ja, i Portugal. Ja, vi skulle dit bara. Och jag tror det var jag och Ström, Sandberg, Håkan Sandberg som låg där, för han hade fått en boll på Pillevippen. Va?
Ja.
Och det var det. Men lumpen, det var ju så att Strömberg kom och hämta mig varje dag på lumpen, så man kan undra varför han fick ledigt så mycket tidigare än mig. Va? Men de undrar nog, för jag hade sagt att jag hade gräsallergi. Och då sa min kapten, nej, mig skiljer. Du kan väl komma med någonting annat än att säga att du ska ha gräsallergi som du är på varje dag.
Hade du inte tänkt på det?
Nej, men jag hade fått ett intyg från läkaren, så det gjorde inget. Svante tror jag läkaren hette på den tiden.
Så du fick ledigt på grund av gräsallergi?
Ja.
Ja. Det var jo, men vändningen där, den kom ju mot Valencia där när som sagt hela halva styrelsen hade avgått, ja, och det fanns inga pengar. Ni lånade av var det någon som körde paddans båtar som lånade ut pengar till er. Vilka var
typ,
det?
Ja. Typ, jag tror det var ICA som ställde.
ICA,
jag tror det var ICA och Wiklander och maffian där.
Ja.
Adidas.
Och så lyckades ni
vinna. Och sen lyckades vända.
Ja.
Men man kan ju undra varför vi åkte till Florida strax innan och hade träningsläger och mitt i vintern och inte hade en krona.
Har du någon teori?
Ja, de måste vara en dålig ekonomichef. Han har kunde sagt till lite tidigare att det var dåligt.
Men du, vändningen hade ju naturligtvis, jag menar, ni åker ju inte ner hux flux och slår Valencia. Vändningen måste ju komma någonstans innan. Går det att peka på att pang, nu sitter systemet, nu tror vi nu känner vi att det här också fungerar, det vi tror på.
Ja, det måste ha känts om det innan. Jag kommer inte ihåg vilka matcher det var innan, men det måste ha gjort. Och framförallt när man kommer på bortaplan mot de här utländska lagen som vi mötte förut. De förstod ju inte att vi satte som press så högt upp. För ofta så var det borta hemma. Hemma anföll, borta tog det lite lugnare. Men vi gjorde ju tvärtom. Vi ställde oss upp i straffområdet, typ. Och de fattade ingenting, de kom ingenting. Jag tror det blev 2-2 den matchen.
Ja.
Arne Erlandsson som satte någon jävla frispark, kommer jag ihåg.
Och då kände jag att nu kuggar i här. Nu funkar det.
Ja.
Ja.
Ja, men det hade funkat innan, tror jag.
Ja.
Den svåraste matchen som Svennis byggde upp, det var vår första match i UEFA-cupen. Det var finska laget.
Ja, Hakavalkan Koski.
De var det bästa laget. Jag tänkte, gud, hur helvete ska vi klara av det när man kom ut? Men de var ju så dåliga. Så.
Ja, och sen så den här resan fram. Och om vi går fram då, vi hoppar då till finalen som var rätt speciell nere i Tyskland mot Hamburgersportverein. Mm. Glenn Strömberg fick order av Sven-Göran Eriksson att du skulle liksom vara beredd, du skulle starta. Det var snack, Hussein var halvskadad och han skulle försöka lura dig att du startar imorgon, men det gick inte du på. Sluta Glenn, jag ska säga, jag är på bänken, det vet jag, och det var du. Men vad hände? För det var ju dramatik.
Ja, det var en jävla dramatik. Och det var man ju reserv.
Ja.
Jag vet ju inte om man ska säga det, men då är det så att de som spelar först går på toaletten först, va?
Ja.
Så själv får man gå in efteråt. Och det är inte det lättaste, ska ni veta, för det är allt som eldas i de toaletterna för att det inte ska lukta så mycket. Det är som att gå in i en gaskammare. Men i alla fall, jag satt och tittade i programbladet. Och jag var klar, kom ut och då var gubbarna borta. Och jag började banka på dörren. Och vi låg ju rätt långt under och långt in de här omklädningsrummen. Och jag hör hur jublet stiger. Alltså, jag kom väl ut efter 12-13 minuter.
Satt du fast inne på toaletten då?
Nej, alltså inne i omklädningsrummet.
De hade låst dörren.
Låst dörren och stängt och gått iväg. Ingen material, ingen var kvar.
Hur kände du då? Först kan man ju få klaustrofobi rent normalt genom att instänga en sån där...
Ja, men detta var ju omklädningsrum.
Ja, jag vet, men ändå, du får sitta där själv.
Men jag tänkte, det är ingen som kommer med att banka hårt. Till slut så kom någon, typ 10 minuter, så tog det upp en minut att komma ut till arenan.
Ja, och när du kommer ut?
Så är det bara att kliva rött in.
Ja.
För Hussein går ut, han blir skadad.
Ja, här,
och Ruben in i mitten och jag ut på högerbacken.
Och du... det har också flera vittnat om, och många av oss kommer ihåg den finalen. Du gör en fantastisk match. Ja. Du spelar i 80 minuter, kommer in från ingenstans, från toaletten, ja, från inlåst till på toaletten till att, till att göra ett fantastiskt arbete. Känner du att du har fått för lite cred för den insatsen? För den var utöver det vanliga.
Mm. Nej, faktiskt inte. Det är Bosse Andersson, klubbdirektören i Djurgården, brukar säga, fy fan Skille, du är den enda som lever kvar på 1900, lever kvar med meriten från 1982. Absolut inte. Jag tycker jag har fått mycket cred för det. Att bara spela till Blåvitt 1982 var ju fantastiskt.
Ja. Hur var det? Var det rent utav skönt att liksom inte behöva gå och fundera så länge, utan oj, nu ska jag in? För du visste vad du skulle göra, för du har ju spelat tidigare där.
Ja. Nej, antagligen är det. Istället för att gå upp och värma upp och hålla på. Så det kan det vara. Ja. Nu har jag inte tänkt de barnen i och för sig, men det kan det nog vara.
Hur kändes det som tvättäkta göteborgare att förvinna UEFA-kuppen med IFK Göteborg? Malmö FF hade ju varit final 79, förlorat mot Nottingham Forest. UEFA-kuppen var ju stor då, den var ju nästan lika stor som Europa-kuppen. Champions League nu då. Men som äkta göteborgare får vinna UEFA-kuppen med Blåvitt med den turbulenta, med det turbulenta förspel som hade varit.
Nej, det är ju fantastiskt. Om man nu skulle jämföra, nu man ser hockeylag och sånt som kommer hem och vunnit i fullt. Det var ju lite folk på Landvetter som tog emot oss ändå. Det var väl inte sådär. Jag vet inte. Om det var 100 pers kanske som kom och tog emot oss på Landvetter, jag vet inte. Men det är lite skillnad nu och då också. Det var ju knappt tv-bilder, va? Tips extra.
Men matcherna såg ju
utav de stora finalmatcherna och sånt.
IFK Göteborg blev ju hela Sveriges
lag. Ja, det var lite kul. Det var lite Stenmark feeling där, att alla tyckte om oss i finalen. Att de höll på oss i alla fall. Nästan alla skulle väl bästa sig.
kunde du tänka dig då alltså vad det skulle betyda för er alla som var med där, alltså rakt in i svenska idrottshjärtan, for ni ju i med den här segern.
Nej, jag tänkte på det, för jag tog med mig en tröja, nu kommer jag inte ihåg vad han hette, från Hamburg, en av spelarna.
Ja, var det Magas eller Kaltz?
Nej, det var inte sådana stora, utan det var, jag kommer inte ihåg, men jag hade med mig den i alla fall, och guldsprayade mina skor och medalj, så fick en restaurang låna den. Här i Stockholm fick låna dem. Och så blev de stulna. Och så här för 4-5 år sedan så ringde de att de skulle bygga om ett hotell. Eller ett sånt lumphotell typ, skulle de göra lite flottare. Och där stod min väska som de hade stulit i bilen med allting i. Så nu skänkte jag det till Idrottsmuseet i Göteborg.
Jaha.
Så det ligger där, guldmedaljen, fotbollsskon och...
Hur länge hade du stått i den här väskan?
Jag vet inte hur många, 5-6 år, 7 år, jag vet, 10 år kanske. Ja.
Men de är tillbaka nu i alla fall.
Nu är de tillbaka, nu ligger de nere i Göteborg på museet där.
Det var ett fantastiskt år 1982. Ni vann ju trippen, ni blev UEFA-cupmästare, svenska mästare, ni vann även kuppen. Går du beskriva hur ni fick ihop allting och hur det lirade för laget så att säga? För allt gick ju på räls.
Allt gick på räls. Alltså, och även när de bytte ut vissa gubbar som blev lite proffs och sånt, så gick det på räls. Va? Det var bra tränare som är fullföljda. Alltså, jag måste säga, de tränare som kom efter Svennes, de hade väldigt enkelt egentligen.
Mm. Var Björn Westerberg som kom först, va? Och Gunde Bengtsson senare.
Gunde Bengtsson, ja. Var där, ja. Det var då jag slutade. Jag skulle egentligen varit med 87 och också vunnit.
Ja, just det. Du var med och vann SM-guld 82, 83 och 84.
Just det. 3 SM-guld och så har 4 svenska kuppen.
Var inte du nära att få ett...
Jo, jag var nära. Jag måste säga så här. Eller jag vet det var så här. Att jag kom ut och så stod jag på löpet, Skille proffs. Jag tänkte, gud vad jävla bra, va? Så jag vände igen. Jag bodde precis vid Heden. Så jag vände igen, gick upp och ringde. Då var det så att Paris Saint-Germain hade ringt. Men jag var för dålig. Eller jag var för dyr. Jag var inte tillräckligt bra för de pengarna. För då var man ju fast ett år efter kontraktet.
Just det,
då fanns det ingen Bosman eller någonting. Och sen vilka pengar det var, det har jag inte en aning om.
Det kunde bli Paris Saint-Germain.
Ja, innan Zlatan.
Ja, innan Zlatan, Ibrahimovic. Bara en sån sak.
Ja, nej.
Sen blev det... Djurgården av alla. Ja, Göteborg och Djurgården har alltid haft lite barn ihop. Ja. Om Volvo sponsrar Göteborg så har de sponsrat en klubb i Stockholm också. Det har blivit Djurgården och Ica likadant. Va?
Ja. Både, ja, men det har ju varit precis.
Ja, så Djurgården och Göteborg har ju alltid haft lite barn ihop. Så ja. Där. Var det anledningen till att du valde Djurgården då?
Nej, det var så. Jag hade 2 år kvar på kontraktet. 86-87 då säsongen skulle jag spela. Ja, men jag och Gunde Bengtsson kom inte riktigt ihop. Vi kom inte riktigt ihop. Och sen vet jag inte hur de hade pratat med Djurgården. Men så kom Djurgården ner med Benke Breda.
Ja, Benke Broberg. Ja.
Ja, och så, och vad heter han? Sandberg, va?
Mm.
Så de kom ner, kom upp. Ja, så fick jag ett kontrakt. Frågade om jag var nöjd. Ja, det var jag. Så jag och min flickvän flyttade upp. Januari 86.
Och sen dess har du blivit kvar här i stan?
Sen har jag blivit kvar. Så började jag jobba direkt med marknadsföring med Djurgården. Så jag var väldigt nära där. Vi hade ju både hockey och fotboll på den tiden. På marknadssidan. Det var inte uppdelat. Och så var jag kvar, spelade jag till 92, då Bosse G.T. Pettersson började som ordförande då. Och då skulle han dra in vissa pengar och lite sådana här saker. Och då gick jag halvt in i säsongen, så då orkar inte jag, då fortsatte inte jag. Och
då var du 32 år.
Ja, då gick jag till Hässelby, för då hade vi haft en gammal tränare som hade tränat mig för att fråga om inte jag kan spela. Så jag spelade några matcher i Hässelby. Och sen ringde valberedningen och frågade om inte jag kunde vara med i styrelsen. För jag var en av dem som kunde säga till Bosse G.T. Pettersson. Och sen åkte han bort faktiskt. Men jag gillar Bosse, så det är inte det.
Nej.
Men på den vägen så satt jag 4 år.
Hur var skillnaden? Finns det någon kulturkrock att tala om när du bytte, förutom då geografiska som vi talade om inledningsvis då, Stockholm och Göteborg, men alltså rent fotbollsmässigt att byta Göteborgskamraterna med det du hade i ryggsäcken därifrån till Djurgården?
Alltså, jag måste säga, Djurgården var faktiskt ett bra lag när man kom också. Stefan Rehn, och det fanns lite gubbar som var med, va? Lasse Sandberg, och ingen större skillnad på träningsmöjligheter och sånt, utan jag måste säga Stadshagen var ju rent fantastiskt att komma till, för det hade vi ju inte i Göteborg något. Vi hade ett plastgräs, uppvärmt jävla grusplan, tyckte man var topp att komma ut och spela på. Vi hade ett tält och så hade vi Vallala Plast eller Heden eller något sånt. Det fanns inget riktigt att spela på. Man kunde inte spela på Vallala Plast, för det var ju en vanlig filtmatta på den tiden och det var ju halt som fan.
Och ni fick ju till, som du var inne på, ett bra lag, och det blev SM-final.
Ja, mot Malmö där. Ja.
Med Dahlin och grabbarna, berätta.
Ja. Nej, jag vet inte. Då var det ju Kjetil Osvald, Rehn, Jens Fjällström. Så det fanns ju... Ja, vi var ett bra lag. Leffe Nilsson, vad är bäst att säga?
Ja.
Det finns fler jag kan ta upp. Ja, vi kom dit, men vi var nog lite nöjda när vi kom till final faktiskt. Jag tror den lilla känslan fanns i oss att Malmö var ett bra lag också. Ja, men, så de var ju snäppet bättre än oss.
Men, Bjerred och Martin Dahlin.
Dahlin där framme var ju stentuff. Ja. Och liksom, så att... vi hade nog inte... jag tror det var 5-1 i finalen vi fick styr på något sånt där. Men.
Ja. Vad hände sen i Djurgården? För sen blev det ju lite berg- och dalbana där efter... Några år efter.
Jag vet inte vad det var som hände. De släppte en del gubbar, va? Jag vet inte när Rehn gick. När han gick till Blåvitt. Och Kjetil Osvald gick väl också. Han kom ju från Liverpool till oss.
Mm.
Jävla god mittfältare. Som är umgås med han. Vi tappar väl bara.
Jag tänkte på det, för vi pratade ju om din familj tidigare. Du har ju en brorsa också, en yngre brorsa.
Dennis
Schiller, som var många år i Göteborg också, men många år i Norge. Och han har 14 A-landskamper, och du har 3, eller du har några U21-landskamper, jag har 3. Ja. Retar han dig för det?
Nej, faktiskt inte. Han säger alltid, Glenn, du var bättre än mig.
Han gör det? Ja.
Men de var väl lite sämre på den positionen han var i nu. Han hade ingen konkurrens.
Ja. Var det nära landslaget?
Ja, faktiskt. Ja.
Det känns ju så om man spelar
så, för Lava var ändå sån liksom, fan. Men du vet, jag var inte, det var som Dennis sa, han kom en gång till en samling på landslaget, så sa han, så hade han jeans som var lite söndriga, och så sa han, du Skille, du får inte se ut som din bror när det kommer, va? Vad de menar med det vet jag inte, men det sa de i alla fall.
Det ser ut som din bror när det kommer. Vad gör Dennis idag förresten?
Dennis jobbar som, han jobbar på ett reklamföretag och plus att han är scoutar för fotbollen. Mm. I Molde
bor han. Han bor i Norge, han blev kvar i Norge.
Ja, han blev kvar i Norge, så han bodde i Lillestrøm i många år och så avslutade han i Molde.
Han blev väl mästare med Lillestrøm, va?
Eller? Ja, han har en egen loge i sitt egna namn på Lillestrøm Arena till och med. Och de ville ju att han skulle bli norsk medborgare.
Ja.
Så att han kunde komma med i landslaget.
Ja. Ja, då är vi framme alltså med Djurgården och vi har berört, du kom ju upp då 86
ja.
Och spelade aktivt i Djurgården till 92, ja. Då Bosse G.T. Pettersson ville göra om. Det var väl rätt mycket med kontraktskrivningar och sådana saker. Jag vet, Jens Fjällström muttrade en del över det.
Det var, han tog bort, han halverade lönen helt enkelt nästan.
Bara så där kunde man göra det? Under bordet. Ja, men känslan då, kände du när du då bestämde dig en bit in på säsongen där att nu är jag färdig, nu kan jag det här?
Ja, absolut, men det är ju en del av ens liv, alltså det är inte bara, man knäpper inte bara bort det på något sätt, va? Åka ända ut till Hässelby, det var en jävla väg också, och spela division 4 tror jag det var, men det var ju goda gubbar där. I och för sig, så man fick ju omklädningsrummet, det är det man saknar rätt mycket också. Men nej, det tog några år. Du vet, när man ser när det blir grönt och man känner lukten, man sitter på läktaren och ser gubbarna värma upp. Och... Så det var ju... Det tog sin tid.
Mm.
Men jag var ju nära fotbollen, för sen när jag lyftes in i styrelsen i Djurgården, då var jag samtidigt klubbdirektör, heter det, men lagledare. För A-laget, det var Anders Grönhagen då som var tränare. Så jag var mer en andra tränare till slut. Kjell Selén hette en andra tränare också. Så jag var väldigt nära laget hela tiden. Jag var på varje träning och klädde om och var med. Och, i många år fram till 96 då.
Ja, så du fick en liten mjuk övergång.
En mjuk övergång.
Ja.
Så det var bra på det sättet.
När du då 92 bestämde dig för att kliva ur från elitfotbollen. Vad hade du för planer då?
Jag har ju alltid jobbat egentligen vid sidan om fotbollen med marknadsföring och hållit på med product placement på Strix. Och jag har hållit på hela tiden, så jag har aldrig varit utan jobb någon gång. Utan jag har alltid fördrivit dagarna med att... Det svåraste var när klockan blev 3:30. Det var att fortsätta jobba, för då man var så van att åka till träningen. Det var faktiskt det svåraste. Helvete, ska man stanna kvar här, va?
Kan du se det som en fördel idag jämfört med idag då, när många av fotbollsspelarna står helt naken efter karriären? De har aldrig gått i ett arbete. De vet inte hur det fungerar i ett personalrum eller ett fikarum.
Nej. Ja, och jag hade ju då när jag jobbade som agent att... Det blir ju ett problem när de sitter och tjänar dem. Det är rätt stora pengar nu, mellan 50 och 100 000 i månaden. Och utbildad målare och inte dragit ett penseldrag. Sen de gick ju i skolan. Och sen tar karriären slut. Va? De sitter med hus, familj och inte sparat en spänn. Va? Det är svårt för dem.
Hur försöker du som agent få dem att inse att det här är viktiga grejer?
Mm. Ja, en del klubbar har ju sina sociala nät, sätter av lite grann. Och sen försöker vi, men vi i våra gäng, det var Erik Soler, vet jag inte om du känner till det. Det var han som startade denna gruppen då. Vi hade först in-house då hjälp, men det kan bli problem om vi ska hantera deras pengar. Inte vi som agenter, utan då hade vi proffs som höll på med det. Så vi sa alltid att antingen föräldrarna kanske hade någon bank eller något sånt, så att de kunde avsätta lite pengar. Det var guldkedjan först och så en Porsche.
Apropå Porsche, det kom när jag researchade här inför intervjun. Vem hade egentligen vassaste Porsche, du eller Glenn Strömberg? Den fick jag med mig från honom, så kan vi ta den på en gång?
Ja, det ska jag säga, det hade jag.
Det hade du?
Han hade en grå jävla targa. Och jag hade en kritvit, va?
Ja,
och mycket snabbare.
Det var det ni köpte för vinstpengarna i UEFA-cupen,
ja,
eller hur?
Ja. Ja, vi fick 50 000 kronor för finalen. Ja. Men,
jag vet inte varför fastnade jag hos Glenn, för det var ju liksom någonting som kom väldigt snabbt. Vi skulle fråga vem som hade vassast Porsche.
Ja, men min var vassast.
Ja.
Men han tog ner sin till Portugal sen. Och jag kan ju fråga var han parkerar den. Men det säger vi inte här.
Nej, den får han
det får han ta själv faktiskt.
Ja. Vi var inne på det tidigare lite grann innan vi lämnade fotbollen helt alltså. Kände du att du blev lite misshandlad av Svennis? Du var ju oerhört viktig för att du kunde ju komma in. Vi har pratat om UEFA Cup-finalen när du kom in. När du fick liksom din uppgift så skötte du den utomordentligt bra. Men du fick liksom aldrig bottna och växa dig fast på någon plats.
Nej, men det ska man nog inte skylla Svennis på. För han tog ändå med mig och höll på. Men jag kanske skulle mer koncentrerat mig på att säga till kanske att ta någon annan, men det kan man ju inte heller göra så att ta någon annan. Utan, men jag skulle nog mått bäst av att hålla mig till en position, kanske två.
Mm.
Det hade jag mått bäst av. Men nu var det ju så att jag var ju lite allround och då är det inte lätt att ta bort heller. En del är ju mittbackare, de kan ju inte spela någon annanstans. Som Conny Karlsson.
Ja. Glenn Hussein, han spelade ju forward i PSV sen ett tag.
Ja.
Ja, så han...
Då var det nog jävligt många som var skadade.
vem är den bästa spelare du spelat med?
Alltså det är ju svårt att säga, men jag måste säga så här. Just när vi pratade om Björn Nordqvist, det var nog den svåraste rackan att kunna slå ett inlägg på. Det spelar ingen roll om du tittar i marken, tittar åt höger, vänster, nog fan stod han alltid rätt. Och sen finns det en forward och det är Ralf Edström. Han kunde titta till vänster och lägga dem till höger. Sånt jädra spelsinne, både han och Björn. Fantastiskt spelsinne. Sen tar jag inte bort Tobias Nilsson, Corneliusson och liksom det finns ju Hussein och mittback. Strömberg, den första elefanten som blev proffs.
Ni är goda vänner kan vi
ja,
säga.
Ja, det kan jag säga.
Det, ja.
Om du ska vara med, han sa alltid, om du ska vara med i TV, ta inkasten.
Det gjorde du ju. Ja, du fick mycket TV-tid.
Ja.
Vilken är den bästa spelare du spelat emot då?
Alltså, det var det en som hette Botteron.
Mm-hmm.
Om du nu kan få fram det. Jag tror han var Europa. Han blev valt Europas bästa fotbollsspelare. Och han spelade ett lag som jag inte kommer ihåg. Men det var en typ sån här tipskuppsmatch mot ett schweizis lag. Han var så jävla snabb alltså. Så att... Han är grymt snabb. Det är den svåraste.
Ja. Är det någon annan så där som du minns?
Nej.
Det var ju en resa fram där i UEFA-cupen när du fick möta, vi var inne på dem förut, Felix Magath var ju stor på sin tid och
hade honom på min kant . Han var hal som en ål och snabb som fan. Ja. Den var svettig.
Han är ju Kaiserslautern innan, vad hade de? De hade ju Briegel till exempel.
Ja, alltså, vi mötte ju många. Och vem hade jag mot mig i Valencia? Jag var också någon duktig spelare, kommer fan inte ihåg vad de
här. Men det var väl lite så att du tänkte...
Men det spelar ju ingen roll.
Nej, du hade väl den inställningen.
Tänk om Sven har sagt att han går till höger och cirka till vänster. Ja. Liksom.
Ja. Men det var väl lite så, om jag förstått mig, att du ska möta Maradona. Ja, visst,
men man kan inte göra mycket annat
här. Nej.
Jag låg inte oroad med vem jag skulle möta.
Nej, du låg inte, scoutade inte, tittade exakt, han gör si och så.
Nej. Det kanske inte han hade gjort mot mig.
Nej, det är sant. Den bästa tränaren du haft, det är den som betytt mest för dig, Glenn.
Ja, det är ju Svennis. Så är det ju bara, det är han som födde upp oss någonstans. Det fanns en som hette Karlsson också, Hasse Karlsson. Han hade Blåvitts A-lag. Han sa lite goda, han åkte runt och tittade oss juniorer. Han sa lite fina saker till mig också faktiskt.
Mm. Som vad då?
Nej, men hur jag ska, när jag kom på kanten, slå den in där, testa det, alltså lite olika inläggssituationer och lite.
Mm.
Det kommer jag ihåg. Och sen hade jag ju, vad heter han, våran landslagstränare Djurgården. Han är ju en annan sorts tränare, vad heter han?
Våran
landslagstränare som var med förut, som var ursätt, eller vet
Tommy han? Söderberg.
Tommy Söderberg hade vi Djurgården.
Ja.
Han var ju också en annan stil av, eller typ av tränare. Det var mycket känslor och pang på rödbetan.
Du gillade det?
Jo, jag gillade honom. Han gillade också, det, ja. Jag gillade det, va?
Ja.
Mycket fotboll och...
Om man tar Svennis då, för han nådde ju de här exempellösa framgångarna då med IFK Göteborg. Vad var hans styrka? Vad var det som gjorde honom så framgångsrik?
Alltså, jag vet ju inte om det fungerar att spela något 4-4-2 med press på, i våran tid nu. Va? Men systemet gjorde oss bra. Och sen efter... alltså, jag behövde inte tänka. Utan vi var så in...
Ni hade nött
allting. Men vi fick göra precis vad vi ville framåt. Men jag visste alltid, satt jag trångmål där så kunde lägga upp den, så kom Torbjörn Nilsson. Så att jag, alltså det fanns... Det var så lätt att spela fotboll. Mm. Men vi fick göra vad vi ville. När vi väl kom upp eller gjorde något sånt. Och man fick gärna slå en tunnel eller dribbla eller vad fan man skulle göra. Va? Mm. Men det gick ju lite långsammare på vår tid. Jag vet inte om det fungerar längre. Ja, jag vet inte.
Får vi inte svar på. Är det något som vi bör ta upp när det gäller... fotbollskarriären, Glenn, som jag har missat och frågade om här, resan både i IFK Göteborg och Djurgården, två väldigt framgångsrika lag.
Nej, det får du hitta på någonting själv. Du har varit med det mesta.
Ja, du berättade också att du fick den här lite mjukare övergången i och med att du tillhörde Djurgårdens ledarstab. Men vad tänkte du när du liksom när du klev ut i Arbetet? Hade du några planer, direkta planer när du slutade med fotbollen då 92?
Nej, vad jobbar jag med då? Vad höll jag på med då? Jag vet inte om det var TV jag höll på med. Nej, jag hade jobbat. Jag var jävligt förbannad på ordföranden då som drog ner allting. Va? För man vill ju inte sluta så egentligen. Va? Så det hade jag lite dilemma med. Jag pratade mycket med kompisar och undrade, vad ska jag göra? Ska jag stanna kvar eller ska jag gå? Eller... Men så kände jag bara på mig, jag kan inte stanna kvar. Liksom när de bara rycker undan. Inte matta, men det är ändå en del pengar de halverar. Det är något man lever på. Mm. Man lägger, det är rätt mycket tid som går åt. Även om det inte är hela dagen.
Ja, det är en livsstil.
Ja, det är en livsstil. Mm. Absolut. Mm. Så nej, sen var det inte mer med det. Sen gick livet vidare. Så ringde ju framförallt. Blev jag glad när valberedningen ringde och frågade om jag ville vara med i styrelsen. Det tycker jag är kul. Ja. Att de ville ta vara på den biten.
Hur såg styrelsearbetet ut då? För det blev ju så småningom ett väldigt fint resultat för Djurgården i början av 00-talet.
Ja, och sen kom det när de fick lite mer pengar. Ja. Ett styrelsemöte kunde säga bara någon tid, va? Men 4 timmar styrelsemöte. Det var en halvtimme sportsligt, sen var det bråk och ekonomi.
Bråk och ekonomi?
Ja, men det var
bråk om ekonomi då?
Nej, inte bråk, men det fanns ju ingen ekonomi. Nej. Det är ju alltid det. Mm. Hur ska man få in pengar? Och sen alla huliganer, va? Mm.
Hur ser du på det dilemmat då? För du har suttit med där och... Ja, det är ju ett otyg rent ut sagt.
Ja. De förstör så jävla mycket. Just när de börjar bråka så mycket med... Som, inte bara på läktaren, även utanför. Och de ställer upp och de ringer varandra och de möts på ett fält. Och... Det är ju deras livsstil i och för sig. Så det kan man ju inte ta från dem, men det stör... Det drabbar många. Mm.
Har du blivit drabbad? Ja, men ni hade alla hette Glenn i Göteborg var ju, men det var ju inte så taskigt.
Nej, absolut.
Och det fanns ju ytterligare en Glenn Martindal i Öst där.
Ja, absolut.
Ja.
Men nej, jag har inte blivit drabbad. Alltså inte, jag menar de här läckta ramserna till oss på svenska, inte att det är någon jävla apa eller något. Mm. Det tycker man ska ta bort, men det här får man ju tåla om det är någon. Ja. Gliringar från läktaren, det tillhör ju liksom på något sätt tycker jag.
Ja, apropå läktaren, jag måste fråga dig, hur upplevde du 82 och finalen mot Hammarby som du ville spela i?
Ja, det är jättesurt.
Ja, men det var väl rätt kul med den inramningen som var, orkester och...
Och när de kom med champagnen över till oss, för de trodde de skulle fira segern. Vad vann de 3-1 borta?
Något sånt,
alltså, Bullevi tror
jag. Ja. Men
de vann rätt.
Men ni var bättre och gjorde processen ganska kort med dem på Söderstadion, kommer jag ihåg. Ja.
Men då vet jag, det var kul när de kom in med champagnen till oss.
Gjorde de det efter matchen?
Japp.
Ja, de gav steg i champagnen till er.
Ja, vi hade ju inte köpt någon.
Nej. Men ni var väl rätt säkra på att vinna?
Nej, absolut inte. Jag tror det var rätt stort. 2-1 eller det. Alltså, Jag vet inte. Nej, ja. Nej, absolut inte. Ja, de var ju duktiga, Hammarby.
Ja, men det var ju jävla UEFA-cupmästare.
Jo, men fan, det är ju en gammal merit då.
Nej, det var ju på våren där.
Ja, jo, men det, ja.
Gillar du det systemet förresten? Det diskuteras ju nu väldigt mycket med antal lag, ja. fler och färre antal lag.
Nej, men jag
lag,
tycker alltså. Det är bra som det är nu.
Mm. Men du var ju med under den här tiden med SM-finaler, och det var ju också ett himla drag, både med Djurgården och med Blåvitt.
Ja.
Och hur upplevde du det? Skulle du vilja se någonting sånt idag igen, eller vill du ha serier i fotboll?
Ja. Det är ju, jag kanske kan hålla med om att vi kan ha något lag färre.
Mm.
Faktiskt, för jag vet inte om alla platsar i Allsvenskan. Men sen att man ska vara 12 lag och spela fler matcher, det vet jag inte men kanske något lag mindre.
Jag ska återkomma till den frågan så småningom här i slutet utav vårt samtal, Glenn Schiller. Vi måste ingenting, men jag vill gärna gå vidare med karriären. För sen var du agent också.
Sen var jag agent.
Ja, hade du med Börje Lantz att göra, så var den första agenten. Han hade ju Strömberg. Hade du...
Jag hade kontakt. Jag var nere ofta hos Börje Lantz. Ja. Alltså inte så här som, utan mer så. Han hade lite hit och dit, och han pratade som han gjorde. Men vi var goda vänner. Så jag var ofta där, för jag och Strömberg köpte en lägenhet i Portugal.
Ja.
Så jag gifte mig i Portugal faktiskt, så att, och då var det mycket land som hjälpte till hit och dit. Va?
Men inte med portugisiska?
Vad menar du?
Du gifte dig inte med en portugisiska?
Nej, hon var från Dalarna. Jag bodde i Stockholm.
Ja, okay.
Så att, nej, så jag umgåtts mycket med honom.
Ja. Var det där du, för du blev ju så småningom FIFA-agent, och det låter ju väldigt stort och pretentiöst. Ja. Var det där du hämtade upp lite idéer, tänkte jag?
På?
Hos Börje Lantz?
Nej, du kan ju prata med de gubbarna han har haft. Alla kanske inte är så glada om det var... Nej, det var faktiskt Erik Soler, som är en stor fotbollsspelare i Norge. Han var i Tyskland och jobbar som agent, och även som er då, Strömberg då, som sportjournalist. Det var han som ringde. Och han har fått mitt namn genom Kjetil Oswald som spelar Djurgården. Så han har startat ett... Vi hade agentkontor i de flesta europeiska länderna och även i USA. Så vi var en stor firma.
Mm.
Så jag försökte då, men vi fick inte till det riktigt med några svenska. Per Nilsson är väl den, men det liksom var till Norge innan han gick till utlandet.
Okay.
Och sen tröttnade jag. Sen är det så här att... Nu pratar jag inte om Per, för han var ju fantastisk och gillar. Men det var många spelare man skrev och signade. Men du vet, de ska ha 100 000 i månaden och sitter på bänken. Och så frågar man dem, men du kan inte 100 000. Han har 100, säger han. Ja, men han spelar ju i landslaget. Och det spelar ingen roll, jag tycker jag är bättre än honom ändå. Och på den nivån var det. Och så det var lite tröttsamt, va?
Ja.
Men det var rätt roligt, för jag jobbade mycket med utländska klubbar också. Vi åkte runt och träffade, det var mycket. Så det var en rolig business, även om vi inte fick till det riktigt i Sverige. Och inte i Norge. Och i Norge hade de bra spelare, men...
Som för detta spelare, var det lite frustrerande? Jag kan tänka mig att ni blev lite grann som... Ringde de dig om det var fel på någon glödlampa och sådana där? Var det på den nivån? Ja,
typ. Nej, men det var nästan så att du vet, ett kontrakt som ger dig på miljoner. Men du måste skriva in också att mamma får en biljett till varje match. Ja, men du får en biljett till varje match. Ja, men det var lite åt det hållet.
Ja.
Och sen har vi skickat bort folk som börjar gråta första veckan ensam. Jag längtar hem. Inga namn ska vi säga, men det finns mycket sånt. Och de ligger ju inte still. Alltså, du säljer ju inte en t-shirt som håller käft på hyllan på natten. Utan de ringer ju dygnet runt. Och oftast är det inte de själva, utan det är deras föräldrar nu som ringer och undrar. Måste flytta honom, det är fel på tränaren. Och det är sådana bekymmer.
Är det mera sånt nu än förut? Att det är mer att det funkar det, inte där, så byter jag till...
Det fanns ju inte den marknaden på det sättet. Det var inte så utbrett på den tiden. Det var en och annan som blev proffs. Nu är det liksom, alla ska ju ha en agent, va?
Mm.
Och det behöver de ha egentligen. Landslagsspelarna behöver en bra rådgivare sen när de ska diskutera pengar. En agent hjälper ju till att hitta klubbar. Det är det som är vårt stora jobb, att om det inte funkar. Och då hade vi ett nätverk, så jag hade alla tyska ner till division 3, italienska. Vi hade så här, så jag kunde bara jämföra, men det gick inte riktigt.
Nej. Var det påfrestande tycker du? Var det
ja, mycket resor.
Tungrot. Alltså,
det är 6 veckor på La Manga och ligga där nere. Och det är mycket representation. Och det, ja, du vet, man ska runt och träffa folk och bjuda på middagar. Och... Nej, det var slitsamt.
Men så hade du också en Glenn Schiller Leisure Group. Du har resebyr.
Det var resor och den fungerar bra. Tills skattemyndigheterna satte klona i den. Men det har vi löst. Men det var inga svarta pengar utan det var mest momser hit och dit som.
Så du blev återbetalningsskyldig?
Återbetalningsskyldig blev jag. Eftersom jag ägde firman. Men vi var ju 5 anställda så att... Nej, den var bra.
Mm. När sålde du Glenn Schiller Leisure Group då?
Det är nog 5 år sedan nu. Mm.
Och idag?
Idag jobbar jag som konsult inom byggbranschen. För jag var anställd på jag har varit anställd ett par år på ett byggföretag.
Ja.
Och jag är kvar på det fast som konsult nu då.
Och du är utbildad snickare så du kan
väl byggbranschen? Ja, jag kan det. Ja.
Från grunden?
Från grunden, det ska man säga.
Ja.
Jag har ju planket den för Landvetter så som är stora merit. Ja. Nej då.
Finns det några spännande projekt på gång inom byggbranschen som du ser det?
Ja.
Ja.
Inte så som du bor, sådana spännande projekt finns det inte. Men det finns fast ett. Nej, det finns några stycken.
Ja.
Nej, skönare.
Ja. Hur har du gått med familj under alla de här åren? Och så?
Familj,
barn och
jag har
saker.
Haft lite bonusbarn.
Ja.
Och en egen son då som är 20 år nu.
Ja, spelar han fotboll?
Han såg faktiskt rätt bra ut. Men så fick han slatter och sen han växte iväg, han stack iväg. Och
ja.
Närmare 2 meter nu så det blev inte så bra. Men ingen fotboll.
Nej.
Nej. Träffat ny fru, skilde mig här för några år sedan.
Ja, var i Stockholm bor någonstans?
Karlavägen 88.
Ja, en fin adress.
Det var bra att jag sa numret också.
För klippa bort det. Det är portkod, det är ingen som kommer in.
Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas_Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu, Facebook-sidan Holmgren möter eller Instagram holmgren.niklas. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.